Radioplay.
Det skulle bli en charmoffensiv av sällan skådat slag. 600 svenskar satte sig på flyget från Arlanda för att göra affärer och knyta kontakter.
Men för PR-byrån Rikta blev Sydafrikasatsningen dödsstöten. Och för Dr. Alban blev äventyret en konsert inför en publik som hade rymt i en städsgrupp.
Välkommen till Misslyckade affärer som den här gången ska berätta historien om hur en ambitiös politisk satsning slutade med konkurs, bråk i domstol och vilt protestfestande vid en hotellpool. I Radio Play Studio sitter som alltid kamikaze-piloten Andreas Utterström och jag, Mattias Berg. Det har inte börjat bra. Först kör flygbussen fel på förmiddagen, vilket gör att de tappar dyrbar tid. På hotellet hinner de inte vila, utan bara byta kläder innan det är dags att åka vidare på eftermiddagen. Och nu sitter de fem personerna i en varm taxi som långsamt, långsamt tar sig fram genom Johannesburgs ökända trafik. Det är den 20 november 1999 och den sydafrikanska staden är ökänd för sina många olyckor och fulla förare. Det är oklart om svenskarna i taxin ens kommer att hinna fram på utsatt tid för att kunna ställa sig på scen som planerat. De vet inte ens hur långt det är kvar att åka. Nu har vi de fem medlemmarna i The Real Group här i taxin och de här är vid den här tiden. Peder Karlsson, Johanna Nyström, Margareta Jalkeus, Anders Jalkeus och Katarina Henrysson. De känner sig riktigt stressade. Men det är tur att de inte har hela bilden klar för sig. För då kanske de skulle bryta ihop fullständigt, be taxichauffören tvärnita och ta första bästa plan hem. Allt verkade ju så bra när erbjudandet kom. Vem vill inte uppträda på en fotbollsarena i Soweto, förstaden till Johannesburg, för tusentals människor? Som en del i en ambitiös svensk storsatsning dessutom. Och tillsammans med kollegorna Dr. Alban och Uno Svenningsson som extra dragplåster. Kanske skulle det här kunna vara nästa stora steg i Real Groups karriär. Någonting som leder vidare till stora Afrika-turnéer. Då man höra dem lite där. De är inte bara här för att sjunga, utan för att göra en insats för svensk politik och svenska företag. Men hoppet om att göra en fantastisk konsert, det kommer aldrig att infrias. Precis som Nils Resare skriver i sin bok Mutor, makt och bistånd, JAS och Sydafrika-affären. I taxin bakom de fem skönsjungande svenskarna sitter nämligen ett filmteam från TV4. De arbetar med en dokumentär om Sydafrika-resan. Och de vet saker som The Real Group inte har en aning om. Via redaktionen i Stockholm har journalisterna fått information om att konserten sannolikt kommer att bli ett jättefiasko. Det verkar nämligen vara stora problem med biljettförsäljningen. Men TV4-gänget säger ingenting till de svenska sångarna i Real Group. För deras jobb är inte att vara managers, utan att säkra så bra bilder som möjligt. I det här fallet, en stor kalldusch när The Real Group inser att de ska uppträda för nästan tomma läktare.
Och man kan ju föreställa sig hur snacket går, hur upphetsade de är.
I TV4-taxin.
TV4-journalisterna nu i taxin.
Ja, de myser ju.
Kanonbilder! Ja. Är det någon som skriker?
Ja, de är upphetsade och myser.
Ja, och någon från redaktionen i Stockholm ringer en gång var 50 minut och frågar: är ni framme, är ni framme?
Det är mycket möjligt. Mm. När taxibilarna så anländer till den stora arenan som rymmer 30 000 personer så börjar TV4 genast att rulla sina kameror. Och The Real Group får mycket riktigt en chock. De ska uppträda inför en publik som består av tre personer. Tre personer! En sydafrikan och två svenska turister är de enda som har köpt biljetter. I övrigt är det bara de andra artisterna, deras ljudtekniker och några svenska UD-tjänstemän på plats. Och Andreas, man minns ju de här tv-inslagen över den här fotbollsplanen på läktaren som är tom och kändes så öde som bara en fotbollsplan kan kännas.
Ja, det är ju otroligt deppigt. Alla ståuppkomiker har ju historier om när de gör något dåligt gig, det kommer två pers och de är jättefulla och börjar slåss. Men det här måste vara ännu värre när man alltså är på en arena som rymmer så här många och så är det i princip helt tomt.
Såklart. Det är ju en sak att bomba, men tänk att bomba i Sydafrika också.
Fruktansvärt.
TV4-teamet däremot får exakt de bilder som de har hoppats på. Stor förvåning och ilska. Hur kunde det här hända? Varför har ingen sagt någonting? Och vem är det som är ansvarig för fiaskot? Nu består ju The Real Group av proffs, så de går upp på scenen och drar av sina låtar i alla fall. I ögonvråna kan de se hur TV4s kameror gör avslöjande panoreringar över den folktomma arenan. Afrikaturnén, om nu Real Group har drömt om en sån, kan inte kännas mer avlägsen. Magplasket är ett faktum. Men varför är det då inte fler än tre pers som sitter i publiken? Gillar inte sydafrikaner Dr. Albans hit Hello Africa? Alltså...
Kunde inte låta bli att skriva in detta i manus. Mm.
Är sydafrikaner möjligen fientligt inställda mot fläckfri svensk a cappella-sång med kristen feeling? Eller ser de inte storheten i Uno Svenningssons hyllade texter om att det under ytan finns en god själ som förgås? Nej, förklaringen är en helt annan. Och att ingen har uppmärksammat det här under en lång planeringsfas förblir ett mysterium än idag. Det visar sig nämligen att det här är sämsta tänkbara dagen att anordna en konsert i Johannesburg. För samtidigt som de svenska artisterna står på scenen så äger det berömda derbyt i Soweto rum. Alltså en fotbollsmatch mellan Orlando Pirates och Kaiser Chiefs. Och den lockar 80 000 personer. Jag tror att Orlando Pirates vann med 1-0. Robin och Cardigans, som är populära i Sydafrika vid den här tiden, de måste tacka sin lyckliga stjärna för att de har avstått från att vara med på den här konserten och istället stannat hemma. Och Dr. Alban, Alban Noapa, han är rasande. Och en arg Alban är inte kul. Han har till och med gått i domstol en gång för att ett underhållningsprogram i radion har imiterat honom. Med ett sånt temperament och brist på självdistans är det helt logiskt att Dr. Alban ser fiaskokonserten som en personlig förolämpning. Hans stolthet är sårad. Enligt tidningen Dagens Media protestfästar Alban vid en hotellpool. Så till den milda grad att han senare inte släpps in på sitt hotellrum.
Det är ett
har detta hänt?
Ett fantastiskt ord som stod i artikeln som jag snodde, protestfästar. Och den här artikeln då bygger på att de har intervjuat en massa personer som var involverade och som vi kommer till senare i avsnittet. Protestfästa, har du protestfästat någon gång?
Ja, men kanske någon gång på något musikläger i tonåren.
Det är någonting vi kan överväga om vi inte får göra ytterligare en säsong av misslyckade affärer.
Verkligen.
Hörde ni där, Radio Play?
Om Real Group och Uno Svenningsson deltar i det här protestpartiet, det förtäljer däremot inte historien.
Vi sponsras denna vecka av Best Secret som är ett hemligt modeparadis endast för medlemmar där allt är rabatterat mellan 20% och 80%.
Oj, oj, oj. Och vi är ju medlemmar, och vilket är väldigt trevligt. Och det kan man nu även bli om man lyssnar på misslyckade affärer.
Just det, för då kan man gå in på bestsecret.se/misslyckadeaffarer. Och frågan är om man då blir lika lycklig som du, för du har nu en okänd lyster i ögonen.
Tack. Jag har nämligen varit och hämtat ut mitt Best Secret-paket. Och nu är det då unboxing i ljud här.
Just det.
Ja. Strumpor har du här.
Ja.
Och det mitt pièce de résistance i min beställning här är min Baldessarini skjorta som är blå och jag har fått för otroliga procent billigare. Och leveransen är ju den är 5 plus, Andreas. Kolla här.
Ja.
Den går ihop med mina ögon.
Ja, det som är lite otippat här för mig som känner dig är ju att den är ju alltså inte svart.
Här kommer det svarta. Gantt-Piquén.
Just det, det är ju klassiskt Bergman.
Ja, det är on-brand kan man säga. Sen har vi även en halsduk här.
Lite mer otippat faktiskt.
Ja, men det här blir bra nu när vintern börjar falla på. Ja, tack Best Secret ska jag säga.
Ja, och Best Secret är som sagt då ett hemligt modeparadis. Och där finns över 3000 varumärken. Och vad som är viktigt att komma ihåg här är att inget plagg är äldre än ett år. Och det innebär ju att det mesta kommer från årets kollektion. Precis som det du nyss packade upp.
Ja, och nu kan man måste ju vara medlem för att vara med i det här nätverket. Och det kan du nu bli om du går in på bestsecret.se/misslyckadeaffarer. Och bli medlem du också. Men nu är det dags att ta ett steg tillbaka här för att reda ut de viktiga frågorna. Vad är det här för konsert? Hur kunde det sluta så illa? Och vems är egentligen skulden? Bakgrunden är att Sverige och Sydafrika har en väldigt speciell relation som sträcker sig tillbaka till 1960-talet. Den svenska regeringen och en stor del av folkrörelsen står i årtionden på barrikaderna och protesterar mot det rasistiska apartheidsystemet som går ut på att svarta och vita hålls åtskilda. Men också svenska artister har tagit ton mot förtrycket. I november 1985 anordnas ANC-galan, eller Svensk rock mot apartheid, på Skandinavium i Göteborg. På scenen står bland andra Björn Afzelius, Robert Broberg, Eva Dahlgren, Thomas Ledin, Joakim Tåström och Mikael Wiehe. Och statsminister Olof Palme, som bara har 3 månader kvar att leva, han håller tal inför publiken.
Men nu så har förhållandena i Sydafrika förvärrats.
Facit blir att svenskarna skramlar ihop över 12 miljoner kronor. Det är ungefär 26 miljoner kronor i dagens penningvärde. Och de skänks då till ANC, Sydafrikas socialdemokratiska parti. Och efter de första demokratiska valen i Sydafrika 1994, då Nelson Mandela väljs till president, stärks de starka banden ytterligare genom ett avtal mellan Sverige och Sydafrika. Och nu, 1999, så ska relationen fördjupas. De svenska politikerna sparar inte på krutet. Kanske för att det här är ett sätt att fortsätta arbetet i Olof Palmes anda, 13 år efter hans död. I nästan ett år arbetar ett specialinrättat kansli på Utrikesdepartementet med det som ska kallas Sydafrikasatsning. Målet är att Sverige ska hålla den unga demokratin Sydafrika i handen när landet går sin mödosamma väg in i framtiden. Sydafrikanerna ska få en heltäckande bild av vad vi här i norr har att erbjuda.
Vi ska sätta Sverige på kartan, kan man tänka sig att någon har sagt.
Men jag som är en cynisk man misstänker ju direkt att det här handlar om handel. Att vi vill sälja någonting.
Ja, och det kommer vi till sen.
Ah. Men hur ska man då lyckas med den här satsningen? Jo, genom en budget som enligt Dagens Media är 75 miljoner kronor. Varav 25 miljoner kommer från biståndsmyndigheten SIDA. De här pengarna ska användas till att omkring 600 svenskar ska besöka Sydafrika. Mellan den 20 och 28 november 1999. Flera statliga myndigheter är med, liksom fackföreningsrörelsen och 300 personer från svenska biståndsorganisationer.
Bara där kan man ju undra om det verkligen är nödvändigt att skicka dit 300 pers.
Ja, det här är ju jättestora siffror om vi ska sätta dem i perspektiv. Om man tänker om man är en konsult eller en byrå av olika slag, så är ju det här ett fantastiskt konto som man vill knapra på. Ett bra uppdrag helt enkelt.
Verkligen.
Mm. 110 svenska bolag ska också visa upp sig på en stor företagarmässa i Sydafrika. Och där kommer vi in på det här med handel. Över hela landet ska det under de här dagarna arrangeras konserter, teaterföreställningar, dansuppträdanden, fotoutställningar och författarträffar. Och så blir det landskamper i fotboll och rugby, en svensk matfestival och gatuhandboll.
Vem tror du var med? Det har jag faktiskt inte kollat. Vem skulle man kunna tänka sig av de svenska författarna som var på plats?
Henning Mankell.
Per Westberg.
Per Westberg. Björn Ranelid vill med, men får inte.
Får inte. Och han försökte inte bara en eller två gånger komma med.
Jag går vidare nu, tror jag.
Ja, gör det.
Nu får vi heller inte glömma de vänortsavtal som ska knytas mellan svenska och sydafrikanska kommuner. Falun och Borlänge ska till exempel kopplas samman med gruvstaden Kimberley i regionen Northern Cape. Satsningen leds ytterst av statsminister Göran Persson och en officiell delegation på 10 personer. Där finns hans dåvarande hustru Annika Persson, en riktig doldis för de flesta svenskar. Dessutom näringsministern Björn Rosengren, vice statsminister Lena Hjelm-Wallén och socialministern Lars Engqvist.
Väldigt ovanligt att en statsministerfru är med på det sättet. I amerikansk politik som jag är intresserad av, där har ju så att säga presidentfrun en mer officiell roll för att man köper ett helt paket. Annika tror jag aldrig öppnade munnen i någon intervju under hela hans tid som statsminister.
Vilket nog var bra, för vi pratade om en person som vid någon form av besök någonstans och skulle skriva gästboken. Efter att drottning Silvia och kronprinsessa Victoria skrivit sina namn, så skrev hon sitt eget och skrev bara förnamnet. Precis som de kungliga. Göran Persson går all in. Och när han gör det så är han som en pilsk elefant. När statsministern anländer till Sydafrika...
Den där liknelsen, jag vill bara föra till protokollet att du har skrivit in den i manus. Jag har ingen som helst erfarenhet av pilska elefanter. Men
du har erfarenhet av Göran Persson.
Ja, det har jag.
Så du kan lätt känna metaforen.
Med det säger vi inte att Göran Persson trakasserade folk på ett MeToo-sätt. Vi säger att han
har vi sagt att elefanter gör det?
Pilsk!
Ja, men det är ju metaforen. När statsministern anländer till Sydafrika tänker han säkert att den stora konserten i Soweto, den som ska kickstarta hela satsningen, den kommer att bli en stor succé. Själv börjar Göran Persson sin vistelse med att ta helikopter ut till fängelsen Robben Island där Nelson Mandela satt fängslad i 18 år. Göran Persson ska också inviga ett SIDA-seminarium om demokrati och mänskliga rättigheter. Och på kvällen väntar en middag med vicepresidenten Jacob Zuma. Senare i veckan ska Persson också på gala middag med Thabo Mbeki, som nyligen valts till president, och då personligen överlämna några nya biståndsprojekt. Men är det dags för välkomstmiddag så får Göran Persson ett bistert besked. I sin bok Väninnan beskriver Eva Frankell, som 1999 är utrikesminister Anna Linds pressekreterare, hur statsministern på en parkering på väg till middagen nås av beskedet om fiaskokonserten med Dr. Alban. I skenet av en billampa i den kolsvarta sydafrikanska kvällen granskar Göran Persson ett dokument och säger sammanbitet: inte ett öre mer till Rikta.
Det var nog ungefär så det lät faktiskt.
Ja, man kan ju lätt se honom här.
Mm.
Passivt, aggressivt, kokande.
Jag tror också att han hade tagit av sig glasögonen.
För att läsa på den här håll, ja.
Mm.
Vi är denna vecka sponsrade av Dagens Industri, vår favoritaffärstidning på rosa papper. I alla fall om man läser i papper och inte på nätet. Och Andreas, visserligen handlar det om pengar, men de har ju otroligt bra skribenter som vi tänkte vi skulle lyfta fram lite grann.
Ja, en av mina gamla favoriter som heter Jan Gradvall som skriver varje vecka i DI Weekend, som är en helgbilaga. Och han är en skribent som var en stor förebild för mig när jag började skriva. Så mycket att när jag såg honom på ett café en gång så gick jag fram och berättade det för honom. Han verkade överrumplad, men det är han verkligen värd, för att han tillhör de här skribenterna som kan få i stort sett vad som helst att bli intressant. Han skriver mycket om musik och nöjesindustrin, men då eftersom det är Dagens Industri kopplat till businessdelen ganska ofta.
Ja, och där, det finns ju väldigt intressant skärningspunkt däremellan som vi som är gamla journalister brukar tycka om att prata om.
Ja, som är lite underbevakat måste jag säga, för det blir lätt att man gör porträtt på artisterna och så blir det inte så mycket mer, men av Gradvall lär man sig alltid någonting och det är därför jag gillar honom så mycket.
Gradvall skriver ju varje vecka i The Weekend som är den glossy bilagan till Dagens Industri i print, och det finns på nätet också klart.
Ja, har du någon favorit?
Ja, jag skulle vilja lyfta fram Henrik Mittelman som skriver så kallad makroekonomi, det vill säga inte det som handlar om företag och börs idag utan större trender. Och
konjunkturer och sånt.
Konjunkturer och vilka länder kommer. Han kan då skriva fantastiskt om sin resa i Vietnam som kommer att bli ett otroligt boomande land under hela vår livstid och dina barns livstid, Andreas.
Mm.
Henrik Mittelman, magisk människa som jag dessutom har förmånen att träffa, och han skriver dessutom väldigt roligt faktiskt.
Mm, han är jätteduktig. Och jätteduktig på att få någonting som många tycker är tråkigt och svårt att bli intressant och begripligt, och då är man ju en duktig reporter.
Ja, men det måste man säga. Vi har just nu ett erbjudande till Misslyckade Affärers lyssnare, nämligen möjligheten att prenumerera på DIs digitala paket DI Digitalt med 50% rabatt på ordinarie pris i 12 månader. Man betalar normalt 400 spänn i månaden och nu är det 50%. Och Andreas, vad får du för detta?
Jo, obegränsad digital tillgång till nyheter och analyser på di.se och naturligtvis också i appen.
E-tidningen, det vill säga printversionen digitalt, den får du redan kvällen före.
Ja, och om man är lite mer nördig än mig, då får man också tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid.
Det är live-rapportering från tidig morgon till när börsen öppnar klockan 9 till de viktigaste marknadsdrivande nyheterna varje dag.
Man kan också få branschspecifika nyhetsbrev om det är någon speciell sektor som man är intresserad av.
Mm, och du, Andreas, som bara äger typ 4 aktier, du kan skräddarsy din nyhetsbevakning med bevakningsfunktionen så du ser bara nyheterna just om de där 4.
Ja, och hur gör man nu för att ta del av det här erbjudandet?
Man går in på di.se/affarer för att ta del av erbjudandet. Tack så mycket, Dagens Industri. Rikta, säger Persson. Jo, det är den PR-byrå som har fått i uppdrag att sköta Sydafrikasatsningens marknadsföring. Riktas kundansvarige Mikael Albinsson, han har hög svansföring och säger till tidningen Expressen:
vi ska göra något som är bättre och mer storslaget än vad något annat land lyckas åstadkomma i Sydafrika.
Men nu, efter att bara 3 personer, varav 2 är svenskar, dykt upp på den inledande konserten, så ligger naturligtvis Rikta illa till. Jakten på en syndabock börjar omedelbart. Och om man har konsulter så är det dem man hänger om det behövs. Varken UD eller statsrådsberedningen tänker ta på sig skulden för fiaskot i Johannesburg. Så det är inte bara Göran Perssons strålkastarljus som riktas mot Rikta, utan även mediernas. Och snart står det klart att PR-byrån Rikta har haft dåligt omdöme i sitt val av medarbetare. Man har nämligen på rekommendation från UD anlitat konsertarrangören Magnus Eriksson i arbetet. I sin bok tecknar Nils Resare en inte så smickrande bild av denne man. Eriksson beskrivs som en person med ett skamfilat rykte i branschen. Han har också flera konkurser bakom sig. Men det är något som inte märks på Erikssons tillvaro i Sydafrika där han är på plats. Konsertarrangör Eriksson bor enligt boken på lyxhotell och samlar på sig en imponerande nota för roomservice-tjänsten. När det är uppenbart att haveriet är nära flygs Carl Johan Wachtmeister, som är en av PR-byrån Riktas delägare, i panik ner till Sydafrika. Han har själv inte arbetat med projektet, men ska nu ägna sig åt krishantering av det mer avancerade slaget. Dessutom måste Carl Johan Wachtmeister lösa akuta ekonomiska problem. De planerade konserterna skulle finansiera sig själva genom biljettintäkter och företagssponsring. Men eftersom den inledande konserten bara drog 3 personer och den planerade företagssponsringen helt lyser med sin frånvaro, finns det inte ens pengar för att ta hand om artisternas hotellnotor. Utom Tito Beltran. Så PR-byrån Rikta tvingas betala ur egen ficka.
Vi skickade ner hela vår kontanta kassa till Sydafrika. Det borde vi inte ha gjort med facit på hand.
Så säger Riktas grundare Peter Eriksson senare. På plats i Sydafrika försöker nu Carl Johan Wachtmeister göra sitt bästa för att rädda Riktas heder. Men det är ett omöjligt uppdrag. 10 dagar senare avgår också vdn och Wachtmeister får det föga avundsvärda uppdraget att ta över rodret. Han försöker hålla ihop laget och bygga ett Rikta 2.0, men det slutar i konkurs. 70 anställda förlorar jobbet. Men Rikta-gänget tycker inte att det som har hänt är deras fel. 2001 så stämmer man staten på 122 miljoner kronor. I PS har man ju jättemycket pengar det här uppdraget.
Verkligen.
Det är det belopp som man uppskattar att Rikta är värd. Argumenten imponerar inte på advokaten Claes Zettermark som företräder staten. Han svarar i korthet så här.
1.
Staten ska inte betala en spänn. Däremot ska Rikta stå för rättegångskostnaderna.
2.
Rikta har inte gått omkull på grund av att man baktalats av Göran Persson och andra, utan för att man har misskött sitt uppdrag. Som bevis åberopas en tidningsartikel där det berättas att grundaren Peter Eriksson 1999 har bett om ursäkt för att Riktas misstag har svärtat ner hela PR-branschen.
3.
UD har inte alls betalat sina fakturor för sent. Det är istället Rikta som inte haft ordning på sin ekonomi. Och hur slutar det här då? Ja, Rikta får inga pengar. Och PR-byrån är så förknippad med Sydafrika-fiaskot att det aldrig kommer att startas en PR-byrå med samma namn igen. Men inte nog med det. Sydafrika-satsningen dras också in i en större och mycket komplicerad skandal. Flera svenska medier rapporterar att ett av huvudsyftena med Sydafrika-satsningen i själva verket är att kratta manegen för att Sydafrika ska slå till och köpa det svenska stridsflygplanet JAS Gripen.
Det är klart att det inte var en slump att regeringen samtidigt beslutade sig för att satsa på Sydafrika.
Så säger en källa i regeringskansliet till Ekot. Och en person som jobbade på Rikta säger så här till Ekot.
JAS Gripen-affären var fullkomligt avgörande för att satsningen skulle bli av. Men det var väldigt känsligt. Sida betalade och de ville absolut inte se att det blandades ihop med en vapenaffär. JAS Gripen fick inte nämnas.
Ja, det är mycket som sammanfaller här, Andreas.
Mm.
Vi har ju både att sprida Sverigebilden, att vi är en fin demokrati genom socialdemokratin och sådär. Men så har vi ju det här med vapenexporten som är som en liten tagg i det svenska såret.
Ja, och som en fråga som kommer upp då och då om Sverige som vill hålla sig neutrala ska exportera sånt som kan användas i krig.
Och till och med tillverka flygplan.
Precis så. Men det jag tror gör det här extra känsligt är ju de här gamla banden, att Sverige har verkligen stod på det goda sida under apartheidåren. Det gör det hela att det hamnar liksom i ett sammanhang som gör det ännu mer intressant att prata om, framförallt för media.
Ja, absolut. De här snåriga turerna är någonting som Nils Resare utförligt berättar om i sin bok. Men både Göran Persson och statssekreteraren Lars Danielsson, de förnekar sambandet.
Det fanns inte överhuvudtaget på radarskärmen. Det handlade om att visa att vi hade nått dit här i våra förbindelser med Sydafrika.
Så säger Lars Danielsson till Ekot. Oavsett hur det ligger till med den saken så är relationen mellan Sverige och Sydafrika fortfarande stark. Vissa menar att 1999 års storsatsning på det hela taget var en lyckad historia. Det tror jag inte Dr. Alban skulle hålla med om.
Eller Riktas medarbetare.
Nej. Banden mellan länderna är fortfarande mycket starka. Sydafrika står idag för en stor andel av Sveriges totala export till södra Afrika. Giganter som ABB, Ericsson, Volvo, Scania och Atlas Copco är etablerade där. Sydafrika är också ett populärt turistland för oss svenskar. Inte minst för den som vill se pilska elefanter. Idag är får man se pilska elefanter, oklart.
Jag har varit på safari i Namibia och Botswana. Ej Sydafrika, ej sett pilska elefant.
Idag är Sydafrika-satsningen för de flesta endast ett blekt minne, om ens det. Men för andra är det en händelse de aldrig glömmer. 2009, när det är, ska jag säga, 10-årsjubileum av skandalen, så skriver Dagens Media en artikel där tidigare anställda på Rikta intervjuas. Grundaren Peter Eriksson, han berättar så här.
De första åren var det jobbigt att tänka på Rikta, men nu är det en rolig historia.
Att PR-byrågrundaren säger så här är inte så konstigt, med tanke på att det efteråt har gått väldigt bra för många av de anställda på Rikta.
Per Henriksson, han blir kommunikationschef på Moderaterna.
Och Per Schlingman, han blir partisekreterare för samma parti.
Claes Hemberg får jobb på Avanza och blir mediernas go-to-guy när det gäller allt som har med ekonomi att göra.
Ständigt iförd hängslen för övrigt. Stigbjörn Ljunggren gör karriär som socialdemokratisk författare, krönikör och politisk åsiktsmaskin.
Thomas Idegard hamnar på tankesmedjan Timbro innan han, som en gång i tiden spotts en framtid som partiledare i Moderaterna, sadlar om och blir katolsk präst.
Och så säger de att svenskar är tråkiga.
Hans karriär, den är en dokumentärfilm.
Sammanhållningen i det här gänget är så god att de följande år fortsätter att träffas regelbundet. Och 2009 vid 10-årsjubileet talas det till och med om en fest där ingen mindre Dr. Alban ska stå på scenen. Men saken rinner ut i sanden. Kanske gör man verklighet av planerna i år 2019, när det är 20 år sedan den misslyckade affären. Eller så är det bäst att låta bli. För man vet ju aldrig vad som kan hända när Dr. Alban blir arg och får för sig att stämma någon. Du har hört Misslyckade affärer om Rikta-skandalen med mig, Mattias Bergman, och Andreas Utterström. När vi inte gör den här podden kallar vi oss för Commercial Content, och då kan du lyssna på podden Världens bästa innehåll. Exekutiv producent är Jonas Lindskov. Betygsätt och recensera gärna podden i iTunes så är det fler som hittar till den. Och tack för alla mejl till misslyckade@bplus.se. Fortsätt skicka tips på misslyckade affärer som vi borde berätta om. Sitter den?
Klockrent slut.
Mm. Det här var inte det här kan behöva inte vara missnöjd med.
Nej.
Det är inget fel på den här.
Jag tror att det den är ju lite snårig, men det finns ju en.
Nej, men den sitter.
Det räddas ju av.
Nu har vi 42 minuter.
Är det någon?